Då är vi tillbaka igen, eller på säga. Men det är väl inte för oss, känns det som det. Ja. Vi slår två flugor i en smäll här, så kan vi väl säga. Men det har ju varit massa Marvel efter en viss stiltje. Sådär. Alltså, det har kommit en film, det var ju länge sedan senast. Och så har det ju varit den senaste serien som har tagit slut också. Och vi ska avhandla de två. Det är alltså Loki och Black Widow, som jag har fått en standalone-film.
10 år för sent.
Precis. Yeah. Ja, verkligen. Och vi tänker att vi börjar med Loki då, med tv-serien. Och så tar vi Black Widow sen.
Låter bra. Låter bra. Jag tror att flest kanske liksom, som lyssnar på det här, kanske har lyckats se serien och inte hunnit se filmen eventuellt då. Plus att det är, Loki är ju ganska mycket, det är ju 6 avsnitt.
Mm.
Ja, precis. Och jag tror ändå att Loki någonstans har, det känns som att den får större, gör större impact på fas 4 än vad kanske Black Widow gör.
Ja, Black Widow är ju mer liksom en postkreditscenen gör mer än hela filmen. Ja.
Vad gör Black Widow? Rolig, Jonas.
Visst, det känns som att Black Widow hade, den filmen existerar av en anledning, och det är att hennes syrra ska introduceras till det här universumet.
Ja, så nu har vi snackat om Black Widow.
Nej, men Loki då. Ja, vi har ju redan varit inne och
precis, vad säger ni?
Vi pratade
det bästa
lite om
säsongen av Doctor Who på länge, eller hur?
Ja, det är helt sant. Det var fan 4 år sedan när jag såg så här bra Doctor Who.
Doctor Who med en så här Hollywood budget.
Det är också så, Hiddleston. Måste jag bara säga, det är så också förutom hela tematiken såklart med liksom timekeepers aka time lords, som ser också ut som time lords fast de är ser ut som lizards, så de är androider och bla bla.
Mm.
Det, förutom de grejerna så har vi ju såklart flera Doctor Who skådisar som är med. Alltså Richard E. Grant till exempel, han har ju spelat Doctor Who skurk.
Jupp, Snowman.
Precis, vem 17 var det med? Det var, vad fan ska jag skriva upp det? Ja, Gugu Mbatha-Raw, alltså hon som spelar högsta hönset på
Hon är Renslayer.
Hon är ju också britt. Hon är ju Tish, som är Martha Jones syster i säsong 3 av New Who.
Jaha, var det hon?
Visst är det weird?
Jag kände inte igen henne från det. Jag känner igen henne från The Morning Show, var hon ju med i den här Apple TV-serien.
Men hon är en ganska liten roll egentligen i Doctor Who, men hon gjorde stort avtryck. Hon spelar ju The Masters pressekreterare typ.
Ja, okej.
Okay.
Nej.
Det är så i alla fall. Skitsamma. Jag tyckte det var kul att det fanns många Doctor Who-referenser.
Ja, det var i alla fall, serien sparkar igång egentligen med den här serien hade ju inte blivit till ifall inte The Avengers hade börjat resa i tiden. Det är väl egentligen så det börjar här egentligen.
Ja, precis. Alltså, och det var ju så man fattade det i Endgame, när den scenen utspelar sig, när de är tillbaka i The Battle of New York.
Den fortsätter ju egentligen bara därifrån. Vad händer?
För det händer med Loki.
Man fick ju bara se att han precis och försvinner, och sen får man inte se mer. Ja. Och nu är det så här, det här händer.
Ja, han hamnar i Gobiöknen och sen blir han tillfångatagen av den här organisationen, The TVA.
Jag älskar att han försöker stå och dominera de här.
Han ställer sig på den högsta lilla poolen som finns där. De bara, vem är du? Vad gör du här? Ja. Och han bara, I am here to... Så får ju en smäll på käften liksom.
Av då The TVA som han då, och sen börjar ju liksom mystiken. Man fattade ju ganska snabbt här. Sen tycker jag att det blir ganska uppenbart ganska snabbt, kan jag tycka, att så här, okej, det här är ju någonting annat. Det finns ju inte 3 jävla rymdgubbar som sitter där och bestämmer. Ju mer undvikande hon Renslayer, eftersom hon var den enda som kände de här typ, och så här, så blev man ju ganska tydligt med att så här, okej, det här är ju en front för något.
Man fattade ju att hon var skurkig.
Ja, men verkligen. Men ja, precis.
Men hon är ju ändå...
Jag vet inte riktigt vad hon är.
Hon är typiska... Den typiska fascisten som vill uppehålla systemet trots
mellan chefen.
Hon ser ju hur mycket man än pekar ut och hon erkänner fel i organisationen, så spelar inte det någon roll.
Nej, men hon är ju hon är trogen liksom, men det är här, ledningen
för,
ändå.
Precis, för det nya som kan bli istället kan ju bli jättefarligt. Ja. Och jag vet att jag har det bra här nu.
Nej, men det är svårt att veta. Byråkrat.
Ja. Nej, men för att det är så svårt att veta, för hon, ja, nu går vi för händelserna i förväg kanske, men hon liksom någonstans i senare skede säger att så här, det här var en chock för henne också, men ändå som du säger, Jonas, hon är ändå beredd att liksom tuffa på, även när någon säger att men, det är ingen som kör den här skutan liksom, eller den som gör det liksom i hemlighet. Mm. Alltså det är bara,
jo, för det blir tydligt, för hon har ju fattat att det är en scam, men hon har ju, förstår ju inte vidden av det. Nej. Någonstans. Nej. Hon vet ju bara att det inte finns något timekeeper, så det är någonting annat. Och det tycker jag, det får man aldrig riktigt svar på. Va?
Nej,
så här, vad hennes, hon drar ju, jag vet inte, kommer inte ihåg vad hon sa där.
Ja, men det kommer jag ihåg, så det kan vi komma till.
Var det det var?
Ja, just det.
Exakt. Mm. Jag kan säga, jag har sett den här serien 2,5 gånger i alla fall. Så. Nu kör vi.
Det är så konstigt att du aldrig blir klar med något tv-spel. Liksom.
Ja, faktiskt.
Nej, men hon sätter väl sig upp mot anarki som koncept.
Är det det? För att, just det, så det blir så lite större.
Innan hon vet vad det här handlar om så...
Har hon redan bestämt sig för att det är bättre att leva i ovisshet och kontrollerad ovisshet.
Mm, ja, lite så. Ja, men lite så.
Ja, det finns ju större så här, egentligen så här, den filosofiska grepp man skulle kunna ta här, men jag tycker att de håller en ganska så här bra balans ändå så där, någonstans, alltså utan att det skulle kunna bli så in i helvete jävla djupt det här annars. Det hålls ju på någon så här Marvel haha kul nivå nästan hela tiden.
Hela första avsnittet tycker jag handlar lite grann om att liksom dra undan mattan, framförallt för Loki som ju någonstans som karaktär, speciellt här där han är, där han rycks ur tidslinjen här nu, alltså 2012 Battle of New York Loki, som inte har gjort Redemption Arket med Thor i Ragnarok och i The Dark World och sådär, så är han ju liksom, han är ju fortfarande, avsnittet heter ju Glorious Purpose, han är ju ute här på sin jävla rättfärdighetsresa av att han vill rule, och så får han liksom veta att Infinity Stones används som pappersvikter, att liksom så här, allt han någonsin trott att han har varit är liksom bara så här. Han får ju rannsaka sig själv att han är mer obetydlig än vad han, I am a god. Doesn't matter here.
Han fattar ju sen att så här, det här är det mäktigaste stället i hela universum.
Ja, liksom. Men då att liksom han sitter där tillsammans med Mobius, som ju spelas fantastiskt av Owen Wilson, som någonstans liksom ger honom en inblick i hur pass obetydelselös han är i det stora hela. Och det är ju, hela första avsnittet handlar ju lite om det. Mm. Och så får han ju också se hela sin framtid passera i liksom framspolad i liksom snabb highlights liksom. Allt ifrån hur Frigga dör på grund av vad han gör i The Dark World och till att han själv får nacken knäckt av Thanos liksom, och bara oh shit. Så han får en liten snabb skola i, ja, och börjar ifrågasätta sig själv. Så uppfattar jag i alla fall första.
Men, precis. Men han är ju också Loki, så han vill ju också ha sönder hela systemet från början.
Precis. Eller hur kan jag utnyttja det här till min fördel? Grejen kommer ganska snabbt. Jo, verkligen. Jag vet inte om ni tänkte på Miss Minutes, den här lilla animerade. Det är ju Tara Strong, för den som vet. Röstskådisen bakom, jag vill säga att hon är Harley Quinn i Batman-animerade serien. Hon är typ Twilight Sparkle i, liksom, och typ Applejack tror jag också i My Little Pony. Ja. Och liksom så här, hennes röst är igenkänd, så skulle jag säga.
Vad kul!
Så det passar för henne att göra röstrollen till en animerad figur.
Jag älskar Miss Minutes.
Ja,
alltså hela den stylen. Det är ju som gammal Disney på 30-talet Disney typ.
Mm. Dels det, och dels så fick jag också vibbar utav den här lilla Mr. DNA från Jurassic Park. Så här, som ska förklara allting expositionsmässigt för alla nytillkomna.
Mm. Nej, det finns ju, det
är väntrummet där, i kösystem.
Man känner ju igen, alltså man känner väl igen det här också från Pip-Boyen.
Ja,
det är verkligen så här, den Fallout. Typen av Fallout-spelen liksom, den typen
av, jag är en glad, trevlig figur som är här för att förklara under trevliga omständigheter hur förjävligt allt är.
Ja, men och liksom, det bygger lite på samma så här retrofuturism så här. Man har datorer, de funkar typ som moderna datorer fast de är jättestora istället och är, liksom, men de fungerar.
Du kan få all information, du kommer få det i papper.
Ja, men verkligen.
Bara så vet. Men jag gillade att hon, eller den klockan liksom, dök upp där även på slutet, för det blir ett avbrott mot det här sjukt mörka. Mm. Och så bara, ja just det här. Glöm inte den här grejen. Jag tror jag gillar det.
Och alltså, hela retrofuturismen är ju, alltså jag älskar den. Det här är liksom kontoret, TVA, där liksom alla har små Game & Watch tempads, eller vad heter de här?
Ja, precis.
Små konsolerna.
Ja, deras de liksom, tidsresemaniker.
Ja, allt vad det är liksom. Och allt, liksom, det är rullband, men ändå projiceras det upp liksom. Ja. Och det är så här, ja men det är, och så sitter det någon där och stämplar och har sig och skriv på här, utskrivet ur en liksom printer på att allt
Det här är allt du någonsin har sagt liksom.
What? liksom, just det här, och det kommer ju från så här, jag vet inte, det finns ju dels i så här, Incredibles användes ut av det. Jag kan tycka att Bondrullarna liksom användes lite av den här retrofuturismen. Vad mer? Alltså, det finns ju i... Men det finns ju mer... Umbrella Academy också, där ju hela det här the time Variance Agency liksom någonstans liknar ju det som finns i Umbrella, det här Temps Commission. Mm. Fast det här, alltså TVA finns ju i serieform långt innan, så att vem som har snott av vem, det låter jag osagt.
Så det här är en i förlaga i comicsarna, TVA? Ja,
the TVA finns, Mobius finns, Renslayer finns, men de har ju tagit sig friheter och moddat om saker så att det ska
passa.
He
Who Remains.
Ja. Ja.
Han finns också.
Det kan vi komma till.
Ja, precis. För det är väl mer eller mindre klarlagt nu vem den här He Who Remains är och vad det kommer att leda ut. Vilken orange eller lila gubbe han nu blir liksom, när det börjar bege sig här. Precis. För den nya lila skurken.
Ja, exakt. Ja, vill ni ska vi ta det nu eller ska vi vänta?
Nej, jag vet inte. Det är för att ändå så här, och hela idén är ju då att han går ju motvilligt med på att hjälpa Mobius då och jaga rätt på sig själv. Vem känner sig själv bättre än En Loki.
Ja, en annan då variant som det heter.
Ja,
en annan version av honom från ett annat universum. Springer runt.
Visar sig då vara den här Sylvie som då är någon, alltså hon är väl en, för först undrar jag så här, hon kommer typ inte vara en Loki, hon kommer vara något annat, men nu det är hon ju typ.
Hon är ju en Loki. Ja. Ja, men hon vill inte kalla sig för det.
Nej, av anledningar. Och hon är ju något på spåren här. Det är ju därför hon har liksom springer runt och är en törn i deras sida.
Ja, en kugge eller en vad heter den?
Jag vet inte vad det svenska.
Skiftnyckel i maskineriet. Ja, nej, men Sylvie som karaktär är ju också en serietidnings liksom påhittelse, men där är det är lite mer komplicerat får man väl säga, för att där är hon, alltså hon är ju skapad av Loki någonstans. Alltså under en tid i serietidningarna så hamnade hela Asgard typ i Oklahoma eller någonting.
Okej, okej. Okay.
Weird. Och flöt liksom typ några meter ovanför marken på en plätt i Oklahoma. Så att det vart liksom, det vart lite så här kulturkrock då mellan Midgård och Asgård och hej och hå. Och vid något tillfälle där så tror jag att Loki gick in och typ antingen skapade henne helt från scratch eller liksom typ skapade henne ifrån en människa och liksom bara gav henne magiska krafter och hej och så. Det är liksom serieförlagen skiljer sig ganska långt ifrån den här förlagen, men här är det som sagt.
Här kommer ju hon bara från en alternativ tidslinje.
Ja, där Loki är kvinna och liksom.
Ja, men det är väl den här, just det här multiuniversum att alla beslut du någonsin skulle ha tagit finns någonstans i liksom något väck av rumstiden, så att säga.
En liten strand här eller där.
Och hon gömmer sig i apokalypser. Förlåt,
ja, precis. Nej, och vi pratade ju när vi pratade om den här första gången att så här, jag kände inte riktigt att så här, det var någon, jag kände ingen bra kemi mellan de två i början. Det tog sig mot slutet, men jag tyckte fortfarande aldrig kanske riktigt att den kändes så här klockren.
Nej, jag tycker inte heller att den kändes
inte riktigt om
nej,
dem.
Nej, jag tyckte
liksom
inte heller att den riktigt kändes klockren. Kanske behövdes ett par till stillsamma scener.
Det gick väldigt fort.
Det kände jag även med Mobius och Loki. För jag tycker att de är de kämpar mot varandra i typ, det är bara 6 avsnitt. I typ 3 avsnitt så är de ändå, och jag menar, det är ett avsnitt där när Loki försvinner iväg med Sylvie och Mobius vet ju inte om Loki.
Det är när han träffar henne första gången.
Ja, men exakt. Från Mobius perspektiv så är ju Loki tekniskt sett, har ju Loki tekniskt sett förått honom. De har ju fortfarande egentligen inte blivit vänner.
Nej.
Men direkt sen när de återses igen så blir de typ kompisar, och sen i avsnittet efter så har de den här fina kramen och så här. Och de, sen dess har de haft typ 4 scener med varandra, och jag kände bara så här att
jag det är vet en produkt att, av att det går väldigt fort
serien
här
liksom. Vill att det ska vara en bromance här, men ni har inte visat den bromancen.
Ja, det gick väldigt snabbt.
De har ju ett banter-kemi från ruta 1.
Jo, precis. Alltså, man ser startgroparna, men jag tycker aldrig att man, alltså så här, det känns som en så här, säsong 2 kram.
De hade behövt vara ute på en liten resa innan.
De hade behövt ha lite mer adventure tillsammans.
Ja. Men de hade behövt Falcon and the Winter Soldier, bara de två i 6 avsnitt.
Ja, men exakt. Ja. Så här, där det liksom byggs
där känns det mer naturligt. Men det är bättre kemi mellan de två skådespelarna.
Jag kan hålla med om, för att, alltså, Owen Wilson är ju med i första avsnittet, sen försvinner han ju ett tag.
Ja, men han är ju med.
Jag saknar honom, kan jag säga. För att jag älskade deras kemi i första avsnittet. Det är ju fantastiskt.
Det är som att det saknas 2 avsnitt på säsongen. säsongen tycker
jag. Ja, men
det
är, precis. Att,
det, så bara bygga upp lite
de
mer.
De kunde ha byggt Mobius och Loki och Sylvie och Loki. De kunde verkligen ha kunnat lagt lite mer tid på.
De kunde petat in 45 minuter till bara. Det var så bara utökat och bara gett oss det. Utsmetat över hela. Det hade inte behövts mer.
Till eller två till avsnitt hade liksom bara där det händer. Där de har lite adventures kanske, och det får göras saker liksom.
Jag kan köpa dock liksom konceptet att Loki blir kär i sig själv. Han är ju den ultimata narcissisten
verkligen, så,
så det kan jag köpa. Och vad det gäller Mobius så kanske vi får, vi får tillskriva att han har stött på massa Lokis i sina dagar och liksom bara he grew on me ganska quickly.
Jo, från Mobius håll, absolut, men från Lokis håll.
Man kunde ju behövt kanske ett avsnitt där de fångar en annan Loki.
Ja, men
istället för att de springer på den här Sylvie på en gång. Det hade varit fint.
Det hade varit någon att de
där han plockar vattenskoter eller
på jakt efter henne så stöter de på en annan eller whatever. Alltså bara någonting.
Det var ganska lite build up till, till mysteriet, för jag tror vi pratade om det när vi pratade om det här sist. Att hon tar ju över, hon förhäxar ju folk och hon tar ju över folks kroppar och pratar med sin röst genom dem. Och det hade de kunnat göra så mycket mer med.
Man kunde spara, precis, man behöver inte
spara på krutet lite. Hon hade kunnat komma in i typ avsnitt 3.
Men det är ju alltså vi får ju Loki får ju gå en crash course i Redemption Arc här när han får se hela sitt liv i review och allting och så där, för att det tyckte jag också var lite så här okej, det gick jävligt snabbt för honom att bli good Loki här nu från att vara liksom fresh out of bed, alltså första Avengers Loki.
Det var så här vi vill att han ska vara den Loki han var i Endgame.
Ja, men Loki vi har lärt känna.
Ja, han får se en video av det och då bara blir han
det.
Det
tyckte jag också,
det är ju snabba lösningen på det. Det är en quick fix.
Ja. Sen man skulle också, det var också så här, om det nu är verkligen när de låser in honom i något tidsfängelse där när han får en smäll på käften. Det är ju tydligen det är ju tydligen hämtat från så här typ någon av de här gamla sagorna, att det finns en sån historia där han klipper hennes hår på riktigt. Tydligen läste
alltså en fornordisk sång.
Ja, den är hämtad från liksom verkligheten. Eller? Ja.
Från verkliga fiktionen.
Men om man nu verkligen ville få honom att lida, varför kunde han inte bara fått liksom genomlida sin mammas död då? Hans.
Ja, men jag tror att det här vill ju Mobius bara, liksom. Han ville ju bara soften him up som han sa. Så han skulle ju inte låta honom lida samvetskval. Kul i alla fall att Jamie Alexander representerar rollen. Jag tror att hon skulle komma tillbaka till Love and Thunder.
Ja, men Blindspot är ju nedlagd.
Ja, precis.
Det är också kul för att Ashley Johnson från Critical Role, som också var med i Blindspot, när de visar händelsen från Avenger, hon har ju en liten roll i Avengers, då är det hennes grej de visar.
Ja, men hon är ju servitrisen där.
Ja, men alltså, precis, exakt.
Som är med i Battle of New York.
Och det är det man får se från Battle of New York sen.
Ashley Johnson som gör rösten till Ellie i Last of Us.
Precis. Ja.
Men jag förlåt, vad skulle du säga?
Jag tänkte bara säga att jag tycker att serien tar sig de två sista avsnitten och blir sjukt mycket bättre än den var. Alltså, jag tyckte den var lite ljummen.
Ja, precis. Ja, men första avsnittet är ju som så här crash course i humility. Andra avsnittet är ju typ så här the plot thickens och Loki kommer på att den här varianten eller Sylvie som det sen är gömmer sig i apokalypser. Smart grepp. De åker till Pompeji och bara han ska testa sin teori.
Återigen.
Nothing matters.
Återigen.
Och pratar på latin. Håller monolog på latin
på folk typ så här. Spring, fly så här.
Det var också referens till Doctor Who. Alltså Pompeji som fyra.
Och de vet ju, det är ju någon jävel som gör det här som ett jävla fan av Doctor Who.
Det måste det ju vara.
Ja, men förlåt, en brast bara på Doctor Who. Då åker de ju dit och så är de så här, men det är jätteviktigt. Det här är en, liksom en fast
tidpunkt. Vi får inte ändra på något.
Vi får inte ändra någonting. Och så visar det sig att för att de åkte dit så är det de som orsakar hela explosionen i vulkanen.
Oh, nej. Ja.
Och så räddar de Peter Capaldi. Som sen blir Doctor Who.
Ja, precis. Ja. Ja, det är
men
han spelar bara random Roman. Jaha, okej. Okay.
Han gjorde en liten föråkare. Liksom.
Ja, exakt. Ja.
Tredje avsnittet är ju ren transportsträcka, bokstavligen. De är ju på tåg.
Det är ju där de ska... Ja, men det är en hel Lamentis när de försöker rädda sig
Det avsnittet tyckte jag var så jävla dumt. Alltså.
Ja, det enda jag tyckte det var snygga färger.
Ja, det var väldigt snygga färger. Men det tycker jag det är i hela serien.
Ja, den är snygg.
De har ju hittat tonerna, att liksom, TVA är brunt och guld. Lamentis var det här lila, skimriga, snygg apokalypsen då, måste jag säga.
Ja, verkligen. Och sen har ju de sin gröna magi hela tiden.
Precis.
De har ett samtal där på tåget som jag ändå tyckte var intressant, där de pratar om vad de känner lite på varandra och de berättar så här, men vad var din uppväxt, och så börjar de ju prata om kärlek, och det här kanske inte är någon big deal för folk kanske inte den här podden, men då men hon frågar ju så här, har du funnits någon prinsessa i ditt, eller någon kvinna i ditt liv, eller prins, eller tror jag han säger. Och han bara varit lite little bit of both.
Jo, men det har ju blivit jättemycket snack om, och folk har uppskattat att nu är det liksom bekräftat,
det kanon
att Loki är, att han ligger med allt som han känner för.
Det är ju inget konstigt från comicsen.
Nej.
Och så här, han har väl kunnat byta kön också. Alltså det,
ja, och det har funnits en film i Loki. Och ta bara den här Ragnarök-serien, den norska. Där är ju den karaktären, vad heter han? Brorsan där. Är det ingen som har sett Ragnarök?
Nej, inte sett den. Peter bara tittar på mig som att så här, det här har ju du sett. Nej.
Fan heter han? Lauritz heter liksom halvbrorsan som förkroppsligar Loke i den norska dramaserien. Han är också han är nog bi eller så, en gay. Så att det är ju uttalat. Jag vet inte, är det inte så i Vej?
Jo. Ja. Men där är han ju, där han blir inte definierad som någonting.
Nej.
Han är ju bara Loke liksom.
Ja, precis.
Men jag tänkte så här, det här är ändå så jävla stor grej att göra på. Det kanske inte är stort, men det känns ändå som ett,
det är ju fortfarande bara, ja, absolut, men det är ju fortfarande en liten sån här
throwaway line.
Ja, omkopplad lite som den här same sex kyssen i Star Wars. Som de så här, vi kommer ha en same sex. Det är ingen som kommer ihåg det, för det var två statister som gjorde det i bakgrunden.
Det är, ja, så här, det är ju mer.
Ja, men det är fortfarande bara någonting vi säger. Han är så här, hans kärleksintresse i filmen är fortfarande en tjej och han är man, så det är så här, ja, men precis.
Absolut.
Så man gör det absolut, och det är ett steg framåt, men jag tycker man kan ju faktiskt committa lite mer.
Men det blir ju, alltså, som hans kärleksintresse är en kvinnlig version av han själv, så blir det någon konstig liksom masturbation.
Ja, jag vet inte. De skulle ligga med varandra och få ett barn. Alltså, ja, det blir märkligt.
Ja, precis. Blir det incest då?
Jag vet inte vad det är faktiskt.
Det är tekniskt sett svårt. Ja. Skitsamma. Ja. Jag tycker, alltså, det är kul att de ändå gör det. Ja, det är lite throwaway, men det är ändå så här baby steps.
Ja,
ja. Vi är på väg någonstans.
Jag håller med vad ni säger.
Men en sak till med det avsnittet är att förglömma hans jävla fyllesång. Kom igen. På så här fornorska eller den är ändå helt okej.
Det var ganska hett faktiskt.
Ja, det var roligt. Eller hur? Och bara att han så här, typ in the face of total annihilation, så bara kröka lite. Och han bara, jag är inte, vad är det han säger? I'm not drunk, I'm full. Eller, but I'm very full.
Nej, men det blev ändå fint så här. Han är ju egentligen den här Asgardian, för han bara another.
Ja, precis. Den referensen också, det var ju lite kul. Sen det fjärde avsnittet är ju, då liksom sitter de ju och bondar lite till där när precis i början, där de tror att de ska dö på Lamentis. Men ja, så blir
det.
De ju,
är det ett nytt avsnitt?
Ja,
är inte det samma avsnitt? Jag såg alla på rad, så jag har ingen koll på när.
Ja, men tredje avsnittet slutar ju med att de inte lyckas komma ombord på den här arken.
Nej,
och bara så här ger upp.
Det dyker väl upp sån här två orangea.
Ja, det gör det i början på fjärde.
Aha, inte det slutet på tredje?
Nej, slutet på tredje är det ju att allting exploderar i den här stan som de kommer till. Och hela arken.
Det är ju en lång så här, det känns som en one take. Jag vet inte om det är det, men en lång sån här. De springer medan staden håller på att trilla samman. Och det är lite sån här, lite så här klassfrågegrejen. Nej, det är bara de rika som får åka med. Jag fick lite så hangry games känsla utav kostymen också.
Ja, lite
på det.
Det är roligt ändå att de så här, liksom verkligen försöker komma till det där skeppet när de uppenbarligen borde veta om att så här, ingen överlever här. Det är väl det som är hela grejen.
Men de säger att they never had us
Det tänkte jag på med hela den här, när de börjar prata om att så här, men apokalypser, där kan man göra vad man vill för alla kommer dö. Men jag menar, ja, så länge alla dör kan ni göra vad ni vill. Om ni går till en apokalyps och faktiskt börjar ändra på något, då borde det ju fortfarande ge utslag på att det görs ändringar.
Det är det som händer, att i början på avsnitt 4 så sitter de ju där och har gett upp. Och så är de ju på väg och typ
kysslas.
Och det registreras ju på the TVA-skärmarna som,
vilket är jättekonstigt.
Ja, varför gör de det?
Ja, super Nexus event.
Ja, det är ju så här, wow. Nu är två Lokis på väg att commit som
precis,
sort
men
of,
i en apokalyps där de borde ha, där de sen dör och det aldrig kan ha en effekt. Så jag förstod aldrig riktigt varför.
Nej,
det.
Nej, precis, jag tänkte ställa den frågan, varför det var
en grej. Det kändes som en sån här, vi behöver hitta dem på något sätt. Hur gör vi det?
De pratar ju om att deras attraktion till varandra är liksom någon form av super-super-duper händelse som kan, typ, är inte Mobius som säger att
de
skulle kunna implodera hela
jorden. De säger det, men jag menar så här, det är precis innan de egentligen kommer dö, så hur kan det påverka universum? Det är så jag menar. Alltså så här, om de hade kysst varandra och sen direkt efter hade den där planeten exploderat och de hade dött. Det hade inte spelat roll.
Det hade inte universum
här, det vet kosmiska de... konsekvenser.
Jag fattar inte den där heller. Jag fattar inte logiken.
Det förklaras aldrig riktigt hela den där kärleksgrejen där.
Varför är det inte redan ett nexus event att de springer runt med varandra?
Ja, men jag menar det borde ju det borde redan vara ett nexus event i det.
Men det är kanske inte tillräckligt. Det är som alltså,
men varför är en puss värre än att alltså, så här, om vi går till typ tillbaka till framtiden.
Ja, jag tänkte precis göra det.
Då är det ju så här,
den har ju bestämt hur det här fungerar.
Då har de ändå så här, okej, om ni träffar varandra så kan universum explodera. Det är en risk. Men det händer inte. Okej, då vet vi. Det är bara en tes liksom. Okej, men det händer inte. Men det är ju i alla fall liksom det alternativa. Så här, det räcker med att ni ses. Sen, liksom.
Men det har vi ju redan etablerat i MCU att det är lugnt för att Cap slåss ju mot Cap och America's ass och allt det där. Alltså, det går ju att de bara interagerar.
Hade de hånglat med varandra, då
jävlar.
Det där är ju
jag menar,
det är så konstigt.
Det där är ju tidsresor. Det här har de inte rest i tiden. De är ju från två olika tidslinjer. Så det är väl två olika saker.
Ja, jo, såklart.
Jag fattar inte heller.
Om man tittar på andra tidsresefilmer så har det varit så här, om ni nuddar varandra då kommer ni dö. Alltså, för att det är någonting konstigt som händer.
Två objekt kan inte uppta samma plats.
Ja, men om vi hoppar till Stargate där de har så här, där de ändå har ett multiverse, då är det så här, om en person från ett annat multiverse hoppar över till ett där så att det finns två av dem, då kommer liksom universumet med tiden
försöka flytta dig hem.
Ja, men liksom. Försöka det finns en för mycket här och den kommer dö om den stannar för länge. För man kan inte ockupera samma liksom.
Nej.
Och det är väldigt så att vi sätter inte
så
här är det bara så här. Ja, om det här händer då blir det ett nexus. Det känns lite som en
convenient.
Typ. Vi behöver en plot convenience. De behöver kunna klara sig på något sätt. Precis, de behöver kunna klara sig och det enda vi kan komma på är att det sker ett nexus event så att Mobius kan hitta dem.
Ja, det logiska hade varit att de kommer på ett sätt att fly, alltså att de hittar typ ett skepp eller något.
Ja, men precis.
Och då blir det ett nexus-event
för att någonting sker utöver.
Ja, men precis. Det här skulle ha förstörts eller liksom. Ja. Det är samma, för jag tycker hela det avsnittet gör massa såna konstiga saker för att de kämpar för att ta sig ombord på det här tåget för att kunna ta sig till skeppet. Mm. Så blir de avkastade från tåget och så bara fuck, vi misslyckades. Men vadå, vi kan ju bara gå dit. Och de bara, ja det kan vi. Och så bara går de dit. Och
man
bara,
men
så
här, man kommit tillräckligt långt.
Ja, men, jo, men så här, om ni hade kommit tillräckligt långt, då spelade det ingen roll att ni blev avkastade. Direkt när ni blev avkastade hade ni bara kunnat börja gå. Ni hade inte behövt ge upp till att börja med. Alltså, det blev så här, nu är allt kört. Nej, men vi kan bara gå dit. Ah, okej, okay, ja det kan vi. Och så gör de det. Och det blev så här, va? Ja.
Det kanske är det här Kevin Feige skulle ha det här stormötet om som jag snackade om i nyhetspodden om sisten. Så att så här, nu reder vi ut det här.
Ja, men
hur
faktiskt,
det gäller och vad som gäller.
Sätt hårda regler. Det här var ju ett problem jag hade med Endgame också. Att jag tyckte att det var så här, det, antingen så är man helt vag och bara så här, saker är
weird.
Det är
timey-wimey-wimey-wimey.
Eller så är man så här,
supertydlig.
Så här är när man gör något mellanting, då blir det så här, då blir helt plötsligt anything goes. Nej,
ni måste vara fantasy så liksom, eller så får ni vara sci-fi. Ja, men, ni kan inte vara någonting mitt emellan.
Det behöver finnas någon form av, för så här, suspension of disbelief funkar ju hur långt som helst, så länge man bara har de här små nuggetsarna som ändå är liksom.
Det måste ju finnas en inre logik. Så är det ju med alla filmer. Det spelar ingen roll om det är tidsresa. Men det måste ju vara något som då måste det fungera på, applicerbart på allt.
De kanske jobbar fram det. De jobbar agilt här så att de håller på att ta reda på det as they go.
Det känns som att det där avsnittet enkomt skapades för att man på något vis var tvungen att bygga upp en kemi mellan de två och förklara den. Men det gjordes på ett jävligt dåligt sätt.
Jag känner att det hade kunnat gjort.
Även fjärde avsnittet är lite transportsträcka. De blir ju tillfångatagna, det blir en fight och vi får veta att timekeepers är bara liksom androider och
ja, men nu hittar in till timekeepers fall.
Vi får veta vägen dit, det är ett helt jävla avsnitt hade kunnat avhandlas ganska snabbt. Det var väl lite så här karaktärsbonding också. Och sen
för det är väl också i det avsnittet vi får veta att hon vunnit mig hade ett liv innan.
Ja, och exakt, den här andra huntern liksom.
Precis, han avslöjar väl här nu att alla de TVA-agenterna egentligen är
Variant.
Alltså att de är i kidnappen någonstans ifrån. Han har hittat sin personal genom att bara plocka dem på lite olika ställen så här,
ja, men
och bara typ rensat deras hjärnor. Det är ju en ganska stor grej, va?
Ja.
Och sen prunas ju Loki. Och det är inte lika farligt som man kunde tro.
Fast det är Mobius först väl?
Ja, först Mobius.
För direkt när Mobius blev prunad, då var jag så här, aha.
Men han måste ju...
Det här betyder alltså ingenting.
Nej.
Det är väl också så här tråkigt när man...
Just det.
Man har lärt sig Marvel-universumet så mycket nu att man så här, bara, aha, okej. Okay. Det här betyder ingenting.
Man kan ganska snabbt fatta om det här är en död som är viktig, ja, eller om jag ska känna något nu, eller om det här bara är jag ska bli chockad över att den här personen dyker upp.
Det borde man ju ha lärt sig om man har läst serietidningar och Marvel-serier. Ja, det är så här, det finns bara typ en död som räknas, och det är Uncle Ben. Anything else goes lite grann. Alla andra.
Jo, men det blir ju,
ingen kropp, ingen död.
Det är det jag säger, att det blir så tydligt just också när man så här, sättet det sker på, när och hur. Blir andra karaktärer ledsna, då vet man typ att det är på riktigt.
Gör de inte ens,
inte ens det.
Nej, gör de inte ett snack om där de pratar om. Ja, det är ju för fan, för det som händer i slutet på episode 4 är ju att Loki prunas och att han hamnar på det här the vad fan heter det?
The End of Time.
Ja, men det kallas för någonting. The Void. Precis, och där står ju då Richard Grant. Alltså han är,
han är OG Loki.
Ja, det är så här, det är classic Loki, det är boastful det. Loki, det är kid Loki och det är alligator Loki.
Ali Loki.
Och i avsnittet efter, när han hänger med sina Loki-varianter, då pratar ju classic Loki om hur han lyckades skapa en illusion som till och med Thanos gick på var. Och,
alltså
att, liksom, när han snacket knäcktes där, så överlevde han det för att det var bara en illusion. Då har man någonstans planterat att det skulle kunna hända. Så rent tekniskt så skulle ju Endgame Loki
kunna leva.
Ja, verkligen. Ja. Men det är viktigt här, kanske säga det också, att om du har sett den här, och det var en postkreditscen i avsnitt 4 som man lätt missade.
Ja, men den såg
när
jag.
Han,
ja, jag vet, men om man inte har sett den, det är ju att han vaknar upp efter att bli, för han slutar med att Loki blir prunad och vaknar upp och ser sig själv som då i de här
fyra versioner
av sig själv då.
Ja, sen kommer det ju bästa avsnittet, eller i alla fall avsnittet med mest easter eggs, om ni frågar mig. Ja, jag vet inte hur många ni såg, men
nej,
det är så här,
inte många, men
ja, men det första som händer, du flyger över liksom den här ruinerade liksom New York Manhattan grejen och så står det ju ett Stark Tower där, men det står inte Stark, det står Kang med Q-A-N-G.
Och det såg inte jag, och vad kul.
Och det är ju en referens då till He Who Remains, som ju är då en version av Kang the Conqueror, som han heter, den här stora skurken, som ju kommer att vara fas 4 versionen utav vad Thanos var, liksom The Big Daddy, spelad av Jonathan Majors, som ju visade sig sen gör ett framträdande här i sista avsnittet.
Jag såg Asgard. Alltså där i
Precis. Asgard ligger, och jag vet inte om ni såg den här The Dark Aster, alltså det här snurriga skeppet som, vad heter han? Ronan the...
Ja, jo, men det såg jag.
Ronans skepp. Alltså Luke Cage skepp från Guardians.
Jag tänkte bara att det var ett sånt, för det fanns väl flera sådana.
Ja, men det ligger ju något UFO, det ligger ett Dark Aster, det ligger en kraschad helicarrier på ett ställe.
Det ligger, det fanns en helikopter som hette Thanos också.
Ja, och det är ju en liksom ett roligt easter egg, för det finns en gammal, så här, jag tror 70-talet eller 80-talet, så är det någon serie där Thanos flyger runt i en fucking jävla helikopter. Så det här är ju bara ett roligt så här. Varför skulle Thanos flyga runt i en helikopter? Men det är ju så här, det var på camp i tiden, om vi säger så, i serietidningarna. Jag vet inte om ni såg den här Yellow Jacket-hjälmen.
Nej.
Alltså skurken ifrån första Ant-Man-filmen.
Ja.
Det ligger en stor jävla hjälm på något fält där. Det är ju Yellow Jackets
hjälm. Liksom.
Ja, och han är ju också confirmed att vara med, tror jag. Corey Stoll, eller vad han heter, skådisen, i Quantumania, den här fjärde Ant-Man,
House of Cards,
eller tredje Ant-Man-filmen, precis. Och jag tror också att det är confirmed att ja, men precis.
Dog inte han i Ant-Man?
Jo, men han liksom imploderar ju in i sig själv.
Men, så han har bara försvunnit iväg i någon...
Det här vi snackar, alltså, folks teorier är ju att det här The Void är i någonstans i The Quantum Realm.
Och att
även The TVA är i The Quantum Realm. För att vid något tillfälle så säger ju Mobius i början att time works differently here. Och det är ju vad Michelle Pfeiffers Janet Van Dyne säger i...
Det säger de ju även om Jeff Goldblums planet.
Ja, precis. Just det, att alltså, Grandmaster är ju också kosmisk.
Det tänkte jag på, för den skräpplaneten i Ragnarök.
När man åker ur såna här supersnabba tunnlar så hamnar man ju där.
Ja, men alltså folk dimper ner från hål, och det är ju väldigt mycket samma sak som händer på den här platsen. Alltså det dyker upp något liksom.
Ja, men allt som blir prunat hamnar ju här. Det här är ju någon slags sophög bara, ett liksom ett postapokalyptiskt ställe. Där är ju då den här Vad heter han? Azeroth,
Alioth.
Springer runt och Alioth är ju något rökmonster som typ kan äta saker ur sin existens helt och hållet. Och så är det nog i serierna också, tror jag. Och Alioth är också kopplad till hela det här Beyond the End of Time. Och He Who Remains är ju en version då utav Kang som liksom har varit med om allt och är i slutet på End of Time och typ har blivit galen och skiter i allt.
Mm. Han har ju fått en jävligt skön roll. Han spelar ju bara över så det bara smäller om
det. Det var han från Lovecraft Country. Ja. Han var ju
precis
Jonathan Mayer. Handmaid's Tale.
Ah, okay.
Det är ju han som spelar hennes man som är i Kanada.
Ja, jag har inte sett Handmaid's
Tale. För Kang, den här karaktären, han har ju funnits i serietidningarna i massa olika versioner. Dels finns det någon jättetidig version som liksom precis har påbörjat sin resa och han har ingen koll. Så finns det en senare version som kallas för Immortus, där han liksom har varit med om allt. Och sen He Who Remains är också någon slags variant av det där. Och ja, teorin är ju, han kallas ju också för Nathaniel Richards. Så då ska ju Kang någonstans vara ättling till Reed Richards, alltså Mr. Fantastic.
Det är därför
Fantastic
han är smartis.
Ja, men det har också pratats om att han ska vara ättling till Dr. Doom. Så att det är så här, allt är oklart. Men det är ju så här, han lever ju i så här 40:e årtusendet, alltså på 4000-talet eller någonting.
Men det ska vara ättling till Dr. Doom och
eller,
Richard.
Och, eller, det är oklart. Det, är så här, det har varit lite olika.
Kan ju tekniskt sett vara ättling till båda. Båda de har fått barn och sen någonstans i framtiden så får de barn, då blir han ju ättling till båda.
Ja.
Ah, fan, han var inte med i Handmaid's Tale, förlåt.
Nej, okej.
Men han är väl konfirmerad att han ska vara med i den här Ant-Man and the Wasp Quantumania.
Precis, och det var ju där man trodde att Kang skulle introduceras, men nu får vi ju en liten, förvisso en galen version som dör utav Kang, men ändå att liksom skådisen ändå gör inträde i en, alltså i en tv-serie Marvel-serie liksom, istället för en stor film. Det är lite coolt.
Det säger ju en del om hur mycket de har satsat på de här serierna.
Ja,
alltså hur, att de verkligen har velat att de ska få en konsekvens för det övriga filmuniversumet på något sätt. Det tycker jag är bra.
Ja,
det är
verkligen.
Att det finns lite stake med att titta på dem. Så att annars blir det väl bara den här
som existerar,
att jag
liksom
så här, inte behöver bry mig om den, för den gör inget vettigt liksom.
Men det är ju som jag tror du pratade om för några avsnitt sedan, Peter, alltså att det här vad det nu var för serier som var den första som där ni, någonting händer som får en konsekvens på filmuniversumet.
Ja.
För annars har det ju bara varit folk kan komma och gästa från filmuniversumet i tv-serierna.
Ja, precis.
För de har inte haft enkel, någon, liksom, inga stakes.
Enkel dörr liksom. Men nu är det åt alla olika håll.
Mm.
En sak till som jag tycker var en cool liksom, så här, påskäggsgrej, även om ni såg när de pannar ner där till den här Kid Lokis lilla lair, så är det ju i jorden så är det ju en liten groda i Thor-dräkt som hoppar efter en Mjolnir som ligger. Och det, är ju, det finns ju en Throg heter han, alltså en Frog Thor i serietidningarna också. Och tydligen så det här gruntadet han gör där, det är Chris Hemsworth som har sagt på ljudet. Så han har en uncredited cameo.
Han fick spela grodan av
sig. Hemsworth är Throg i avsnitt 5. Som ju då heter Journey into Mystery, som ju då är titeln på den gamla serietidningen där Thor gjorde sitt första framträdande. På samma sätt som att Spider-Man var med i Amazing Fantasy första liksom, gången. Och Iron Man var med i Tales to Astonish. Eller om det var Ant-Man eller båda som var med i det. Så Journey into Mystery är första liksom, serietidningen som Thor var med i. En sån här antologiserie. Så det är också lite så sköna, bara liksom så här, ja, men throwaway
liksom. De som så här känner till det liksom. Det, så är det ju.
Jag sitter ju och älskar alla de här små blinkningarna. Sen är det ju det sista avsnittet, och jag vet inte om ni tänkte på att det är confirmed också att Greta Thunberg existerar i MCU. För i hela liksom introsekvensen till sista avsnittet så är det ju massa olika citat ifrån.
Just det,
I can do this all day, och det liksom är massa olika repliker ifrån hela Marvels, och så är det, how dare they, säger Greta.
Nej,
det missade jag. Och
det är typ såhär Nelson Mandela liksom alltså citat
till alltså, hon är confirmed. Kanske dyker
upp i någon tidslinje i multiversum. Men det hela kulminerar ju i att precis som Miss Minutes berättar i början, så var det ju det här multiversal war som de sen styrde upp till en sacred timeline. Men det som händer här i slutet är ju att allt bara exploderar
tillbaka. Precis, och det här finns det ju också så här lite större, säkert filosofiska diskussioner man skulle kunna haft om valen som görs här, men det går ju lite snabbt här också. Men det är också att det är två Loki som står här som har ganska tydliga egna agender och kommer inte att deviera från dem för fem öre, vad det verkar typ.
Ja, men han har ju gjort sin nya quick fix redemption arc nu, så att hans
han är
mål,
track,
är ju, liksom. Ja, mål är ju inte att ta över tronen här.
Att han är inte burdened with glorious purpose.
Nej, men han vill ju rädda henne.
Men ja, precis, men inte hela idén.
Från sig själv.
Jag såg också lite så här, för vad det är här han hade velat också, Loki, liksom. Det är ju en ganska anonym. Han vill väl bli älskad, sitta där i något jävla citadell utan att någon vet om att man sitter där och bestämmer.
Nej, men precis, jag tror
det är inte någon dragningskraft för honom heller. Nej. Hade det varit att han liksom fick ta över universum sån och jävla och härska folket, då hade han nog kanske...
Han är nog lite sugen på det här. Den första hon Miss Minutes säger: ni kan ju båda existera på The Sacred Timeline. Vill du vinna, du får vinna. Vi kan få
hon,
allt
det. Hon mutar alltså, ju honom med både
det
ena och det andra.
Men, och sen säger de ja, alltså, det är ju lögner.
Det är Matrix S det där, att så här, jag kan få dig att vakna upp igen och du kan få vara vad du vill liksom.
Ja, verkligen, det är blue pill, red pill. Men där kändes det som att det är han ju mer sugen på.
Verkligen,
alltså, han vill inte sitta, som du säger, i ett tronrum
bara helt själv och prata med och käka äpplen liksom. Det är någonting roligt.
Men det öppnar ju upp för Quantumania. Det öppnar ju upp för att vi kan introducera mutanter. Och det här är ju också någonstans uppenbarligen språngbrädan då för nästa Marvel-serie på Disney Plus, som är den animerade What If, som ju handlar om massa så här, tänk om T'Challa blev kidnappad av Yondu istället för Peter Quill. Och det är liksom inte T'Challa som är Star-Lord. Tänk om Peggy Carter fick Super Soldier Serum. Så det är liksom att vi nu har ett multiverse betyder ju att vi kan utforska helt andra bananas historier.
Någonstans så är det ju så här.
Ja, exakt. Så att det här är ju, och det jag tror att många trodde var ju att det skulle vara Wanda som skulle liksom break time and space i slutet på WandaVision. Det var det ju inte. Nej. Utan det var ju Loki.
Det är klart det är Loki. Det är klart det
är Loki. Loki som de också tror är död.
Ja,
vilket är intressant också för, för de åker ju tillbaka och ger ju en gammal Loki.
Det är ju egentligen hon då som gör det. Inte vår Loki.
Nej, precis. Han försöker faktiskt stoppa henne. Men det är intressant också, de förklarar inte vad som händer när att det har ju ändrat sig allting.
Nej, han har hamnat i ett annat en annan timeline.
Vad skickar hon tillbaka honom
eller liksom? Är det i samma timeline, men Kang har redan varit där och skrivit om allt precis som The Master gör i säsong 3 Doctor Who återigen.
För nu är det statyn av Kang finns
precis,
ju där.
Den finns ju där. Har han redan gjort det? Är det här en parallell tidslinje?
Jag tänkte att det var en parallell, men det kan ju vara en...
Och hon, Hunten inte känner igen honom.
Ja, men exakt.
Men jag vet inte, säger Peter.
Nej, men för jag tänker bara på vad Kang, eller He Who Remains, säger i, det där, i sitt rum där. Det är ju att så här, det finns ju... Jag existerar ju i massa universum och det TVA existerar i massa universum. Jag har ju startat det liksom i massa universum, så jag tänkte bara att han nu har hamnat i ett av de här alternativa där Kang är en av de här mer som jobbar kanske för att försöka ta över andra universum. För startar ju TVA och sen för att så här, förhindra att alla de här korsar med varandra så har han... Gör han vad de nu gör.
Så då måste han börja om från scratch i säsong 2. Det blir rätt intressant.
Ja, eller så blir det så här, så tar jag mig i första avsnittet, lyckas han ta sig tillbaka till till
det går alltid lösa.
För det som blir coolt
är det kan gå fort, och sen så kommer det kanske vara lite mer att de hoppar mellan såna i den säsongen. Men jag vet inte.
Jag gillar idén att han Jonathan Majors, jag tyckte hans insats var cool, alltså han spelar ju så här.
Ja, jag gillade honom jättemycket.
Liksom han är ju galen, jag vet inte vad så här.
Det kändes som han hade kul.
Ja, precis.
Han är ju uppenbarligen lite galen, men han har ju suttit själv där i flera tusentals miljoner år också.
Det coola är att när vi träffar honom nästa gång i typ till exempel Quantumania, så skulle han ju kunna ha en helt annan ton. För då är en annan Kang, en annan liksom, en elak eller liksom galen Kang. Så han kommer förmodligen kunna ha jävligt roligt med rollen.
Ja, precis. Han kan ju spela den här på hur många sätt som helst.
Det är intressant
skurk.
Liksom. Ja, som heller aldrig riktigt besvarar sig. Varför är det bara en massa Lokisar som hamnar på den här planeten?
Men de är väl väldigt, väldigt bra på att
hamna. De är väldigt, väldigt bra på att hamna.
De säger we're survivors.
Men det kommer ju en Loki.
President Loki.
President Loki. Han har ju massa med sig som inte är Lokis.
Ja, det ska också vara Loki-Lokis, tror jag.
Ja, jag tror att det är därför de vänder sig mot honom också.
Damn Lokis!
Han är destined to backstab himself.
Ja.
President Loki finns ju också i serietidningen. Jag tycker det är kul också att se att att man går tillbaka till den här Star Wars-stölden, att folk blir av med händer i MCU.
Ja.
Att Loki får liksom Gatorn tuggar upp den.
Liksom. Ja,
det var väldigt roligt.
En snygg setup för fas 4 verkligen i alla fall. Nu får jag gärna sätta igång här.
Fas 4...
Ja, det är ju fas 4 vi är i.
Ja, jag menar, den börjar väl är Black Widow phase 4 eller det är fortfarande...
Jo, det är väl phase 4.
Jag tror att till och med Spider-Man...
Den, förlåt, men den filmen är helt meningslös.
Det är den.
Black Widow. Eller om den är,
den är väl, tack vare postkreditscenen så blir det väl så.
Ja, jo, jag vet.
Det är väl bara den som gör det. Annars
det är så himla...
Kunde den här filmen kommit för 10 år sedan?
Ja, det jag känner... Eller förlåt, det är inte den vi pratar om nu.
Vi kan ta det. Jag har bara några saker till jag vill säga. Jag älskar musiken i Loki också. Att man blandar så här...
Det låter jävla bra.
Termin, vet ni vad det är?
Är Mark Mothersbaug?
Nej.
Det är inte.
Nej,
för det låter väldigt Ragnarok-aktigt.
Natalie Holt.
Hon har säkert använt sig av liksom tematik, men de använder ju Moog-syntar och en sån här termin, vet ni vad det är? Det är en sån här som man spelar i luften, så här elektroniskt.
Precis, man ska inte röra den.
Nej. Det är och så nyckelharpa för att liksom väva samman det här sci-fi Doctor Who-iga med Asgård. Liksom.
Nej, jag tycker det är sjukt bra soundtrack. Ja. Jag älskar också introt och outrot. Ja. Alltså det här när man ser massa Loki i
det här plingandet av bokstäverna.
Ja, men det är ju, man hör ju en klocka liksom, och det är ju enligt...
Och snygga title credits som alltid. Så här, alltså, credits den här är skitsnygga också, precis som de har varit för både WandaVision och Falcon and the Winter Soldier. Nej, men jag känner mig klar. Jag gillade ju det här och jag gillar att det liksom spränger ut anything goes nu.
Mm.
Och Tom Hiddleston är alltid bra.
Jag tycker den blev bra mot slutet. Jag tror att jag kan se om den, men jag kan nog typ hoppa avsnitt 3. Det tyckte jag var med. Men jag gillade det också. Jag ser fram och jag blir jätteglad. Det blir en säsong 2.
Ja, det var lite otippat.
Lite så här hur han ska finns kanske ett värde i att han kan springa runt liksom i kulisserna på något konstigt vänster och göra grejer utan att någon vet om det egentligen.
Han är ju fortfarande inte en hjälte liksom, så han har ju intressant vad blir hans motivation nu och
jag bara undrar, kommer de, när ska den här komma? För det hade ju varit, alltså så här, nu när de ändå vet att de ska göra en säsong 2, de håller på, de är mitt i produktion på massa filmer. Det hade ju varit kul om de så här, okej, men vi vet att vi håller på att spela in Multiverse of Madness och vi har alla skådespelare på plats. Vi badrar in så att Loki kan dyka upp med alla dem, men det är någonting vi bara får se sen i tv-serien. Alltså det kanske också händer i filmen och, alltså fast man får i att de gör liksom sådana saker, att de börjar liksom dubbelspela på det sättet. Men jag undrar om de kommer göra det. Det kanske är för svårt.
Vilken är nästa i Doctor Strange and
Doctor Strange,
Multiverse of Madness. Multiverse of Madness.
På det här spåret, ja. Alltså nästa film är Eternals som kommer redan i vinter.
Ja, och sen är
vinter.
Shang-Chi också.
Shang-Chi kommer också. Och sen är det nästa Spider-Man-film. Men Multiverse kommer ju i mars 2022. Så om ett knappt år. Och sen kommer Quantumania året efter.
Ja, men då är det, måste det ju vara, nästa år måste ju vara Shang-Chi, Eternals och Multiverse.
Nej, Shang-Chi och Eternals kommer i år.
Jaha, de kommer i år redan.
Oj, de kommer i höst och i vinter. Sen är det Doctor Strange 2. Och så har du ju Spider-Man innan dess också. Och det här kan ju också ge implikationer för, alltså, Sony Spider-Verse, om man nu så vill det. Men skitsamma.
Sony vill gärna det.
Ja, de vill ju det. Ska vi byta tag i Black Widow, eller?
Absolut. Eller vad säger ni? Ska vi säla det här på någon vänster, eller? Det måste vi väl göra.
Får en Loki-säl av mig i alla fall.
Säl?
Ja, en hornbeklädd Loki-säligator av mig.
Jag kan säga alla mellan serierna här i någon typ av liten kombinerad, att det är värt. Om man nu ändå tänker att man ska fortsätta att följa det här, då måste man typ se det här.
Ja, alltså alla skulle jag säga.
Och jag har inte sett de andra två.
Nej, det måste
du
nog
det
göra.
Ska jag göra.
Ja, det får du nog göra.
Alltså jag skaffade ju Disney Plus på grund av Loki.
Falcon and the Winter Soldier är den som har kanske betytt minst.
Mm.
Den etablerar ju att Falcon är nya Captain America. America. Det är väl egentligen det den gör.
Men det skulle man,
och har en superlökig jävla suit.
Men så här, skulle han dyka,
jag hatar den.
Skulle han dyka upp i den första filmen och bara säga nu att jag har tagit över, så skulle man ju bara köpa den. Hur det händer är ju inte så jävligt.
Så är det egentligen med alla, nästan. Det är med Loki också. Jag menar, det är ju egentligen ingenting, vad vi vet än så länge. Det beror på hur de gör filmerna nu. Men jag menar, att det finns ett multiverse kan förklaras med, alltså jag menar, nu gjorde de ju en i Far From Home, jag menar, nu var inte det ett multiverse, men det hade ju räckt som en förklaring. När Thanos snappade så skedde något som gjorde att det nu är det multiverse.
Ja, som Jake Gyllenhaals Mysterio ger som förklaring.
Liksom. Det hade ju egentligen räckt, alltså, nu var ju inte det som hade hänt i Far From Home. Nu är det här som händer i den här serien, men jag menar,
Det kan ju fortfarande finnas en Mysterio från, jag vet inte. Anything goes, jag gillar det. Ja. Men, mm. men Black Widow är ju mycket mer betydelselös i sammanhanget, det är ja. Det ju. Men alltså, vad sa vi? Vi satt och snackade lite efter, eller han vi snackade.
Nej, vi hann inte prata.
Det är den 24:e filmen i alla fall i MCU.
Det är fan helt
24 i alla filmer. Men som sagt, den kommer lite för sent. Den här skulle vi skulle ju haft en Black Widow solofilm för länge sedan. Skulle,
ja. Den här filmen
blir
ju
en epilog,
bara,
en post så här postum rulle.
Ja, den känns lite viktlös just eftersom att så här, man vet ju redan hennes liksom öde, hennes historia, det är liksom slut, och också i filmen. Jag tycker filmen behandlar henne som att det är slut, för hon har inte någon resa. Det är hennes syrra som liksom har den emotionella kärnan i filmen, och det är hennes resa, hennes liksom hennes kontakt med vad hon, för att hon var ju så ung också, så för henne var det mer på riktigt allt liksom. Det blir så konstigt hela filmen av den anledningen också.
Ska vi se filmen som något som skådisarna gör, så kan jag tänka mig att det för Scarlett Johansson blir ett litet kul sista ryck. Och också en liten sån här fin lämna över stafettpinnen till Jelena Belova eller Florence Pugs karaktär, som ju är, tycker jag, alltså det är ju nästan som att de är ju nästan jämlika i screen time här, och nästan så att hon tar över, skulle jag säga.
Ja,
alltså det finns säkert en tanke med det.
Ja, men
det
bästa scenerna är ju med syrran.
Hon
är så jävla skön.
Hela den här you do the pose-grejen, älskar det.
Disgusting. Så här,
att hon liksom... call her out.
Jag ska också att hon är så här, hon är uppväxt i en värld också där så här, kläder ska ha funktionalitet.
Det behöver inte vara så. Lots of pockets.
Lots of pockets.
Och det är ju den västen Natasha har på sig i Infinity War. Hon har i slutet på den här filmen också, när hon har blonderat håret. Det är en snygg.
Jag var först
går
lite
stafettpinnen åt andra hållet.
Jag var först också så här, fan, när jag började titta på den så bara, när fan ska det här utspela sig?
Ja, men det är lite
jag har ingen jävla aning.
Och sen fattade jag att det är direkt efter Civil War.
Ja, det är där, det är där vi är.
Men det blir
prologen har ju kommit då.
Ja, verkligen. Det är
där skulle ha kommit efter Civil War. Prologen är ju 95, när man får se då de här små tjejerna, alltså när de är i Ohio eller vad de är. Och jag kommer att jag satt och kollade på den här med Vanne hemma, och hon bara så här, den där tjejen, unga Natasha, fan alltså, hon ser ju typ ut som vad heter det, Mila Jovovich. Ja, jag bara, det gör hon fan. Och så bara läser jag på, det är Mila Jovovichs dotter. Med Paul W.S. Anderson. Alltså han Resident Evil-regissören. Så Vanne var ju såhär spot on. Ingen snabb.
Kommer hon göra sitt intåg, då slutar jag titta. Herregud. Monster Hunter, fan, det är
lite klaffel. Vi pratade om My Little Pony innan, för då Jelena har ju någon lite My Little Pony-gosedjur. Men det är ju faktiskt den här senare typ 2000-talsversionen. Så jag vet inte hur den har hamnat i
alla vi som inte har barn
95.
Var
ja. Det är fel My Little Pony, så ska jag säga. Det är fel Twilight.
Svagt tycker jag. Svagt.
Det är någon från TVA som har varit där och inte gjort jobbet.
Tappat ett gosedjur. Skitsamma, I'll allow it. Det finns andra klaffel. Jag vet inte hur man kan ta sig från Ohio ner till Kuba på en bensintank på ett sånt där propellerplan heller. Nej. Skitsamma.
Ja, det är väldigt mycket sånt där. Den här lilla fixaren, han är ju bara en sån här... Han dyker upp bara med så här, men här har han en helikopter. Jag är så här, okej, några frågor här. Hur tog han sig dit? Okej, han kanske flög med det. Hur tar han sig därifrån?
Men det var han? Hans jobb är... Han sover ju, han är ju jetlaggad. Det är ingen snack om så. Han sover ju så fort han kan. Han är som Elijah Wood. Tar tupplur så fort han kan. För annars är de ju globetrottar. De är i Norge. Jag vet inte om ni lyssnar på nyheterna. Avengers. Captain America på fri fot.
Aldrig har liksom Marvel-universumet känts så fel och så fake som när jag lyssnade på den där nyhetssändningen. Det här är inte på riktigt. Nu är det inte på riktigt längre. Ja. Så här.
Och jag tyckte det känns lite ologiskt och inte trovärdigt att Natasha skulle pensionera sig i en jävla trailer ute i skogen så här, Into the Wild style i norska
tror
bergen.
Tror du inte?
Ja, i och för sig,
den tyckte jag inte var konstigare. Som jag fattade var kanske en pensionering. Det var bara så här.
Det var med
medan Avengers han fnurra.
Precis, var blir man hittad? Och här kommer inte en jävel springa på mig. Och så har jag min fixer som...
Men Taskmaster hittar henne. Ja, det är en cool, jag tycker det är en cool strid där på bron.
Den var riktigt cool.
Och Taskmasters liksom moves överlag är ju coola när som det visade sig vara, använder sig av cap, stampar upp skölden, typ skjuter haka i pilar, kör Wakanda Forever, liksom att hela grejen är att Taskmaster kopierar fightingstilar från andra liksom karaktär.
Han förklarar ju det. Han
jag tyckte
suten
var jävligt ful dock.
Tycker du det?
Jävla Power Ranger.
Jag tyckte hon såg ut som någon av robotarna i Mortal Kombat.
Ja, men typ.
Kanske.
Jag vet inte vad de heter. Jag tyckte de här den var lite för...
cartoony.
Ja,
eller?
Men precis.
Ja, det var alltså, lite cartoony.
Det passade inte in i tonen på resten av filmen. Ja. Och sen tyckte jag... Ja, det är lite mer... Så här, de börjar som att det liksom är lite mer Mission Impossible Jason Bourne. Vilket jag var så här, men, för det var lite det jag trodde att det här skulle vara. Det var så här, men det är nice.
Ja, men så
var
det en camping moonbreaker istället.
Fast det blev ju aldrig...
Det precis. Blev Bondrulle.
Ja, ja. De kör lite globetrotting, men det är fan, det är, du vet, så här, nu är vi i den här staden, det är en actionscen, vi drar vidare. Och det är så här, de är bara där för att, liksom, jag vet inte riktigt...
Filmen trampar ju fan gasen i botten från början. Och sen är det inte ofta den bromsar alltså.
Det känns inte...
Get this over with. Vi är 10 år för sent här.
Det hade ju varit lite intressantare om det var liksom en jakt på att typ hitta såna här sparrows i det dolda, och för att så här, liksom extrakta dem och se till att de inte gör det onda. Men sen allt bara hamnar på en jävla flygande bas, och sen så blir det... Jag undrar varför...
Han är ju James Bond. Nej, men, han är ju Dr. No.
Det som blir konstigt för mig, det är varför har vi folk med superkrafter i det här universumet när alla vanliga människor är exakt lika starka OP och mäktiga. Det blir så konstigt när det är så här, det här är våran down to earth superhjälte som är liksom egentligen, hon är superagent, hon är skitduktig, men det blir ändå liksom ett jävla CG fuckathon i himlen när hon bara hoppar mellan svävande prylar och det är bara så här, faller handlöst från liksom,
ja, men den är ju
det, så här, faller i typ 20 minuter.
Någon som har gjort den här filmen gillar ju Bond, så får ju till och med Natasha att sitta och quota Moonraker i den här trailern, liksom.
Jag tyckte det var jättemysigt att det är en Bond-homage, för att ska det vara någonting, då ska det ju vara en spionthriller som alltså med hennes standalone.
Men det här är problemet, är ju att det här är ju Bond när
Bond liksom, som hemskt.
Ja, när
Moonraker.
Ja, men nej, men det är inte ens det.
Bond goes to space.
Det är inte ens det. Det här är ju liksom när vad heter de där som kom sen efter GoldenEye typ. Alltså där är vi ju i Bond.
Timothy Dalton.
Ja,
nej, det är fortfarande Brosnan.
Fast han gjorde GoldenEye som var ändå hyfsat sämst totalt.
Nej, dåligt.
Han liksom seglar på någon jävla så här,
tsunami.
Ja. Men avbruten.
Han surfar på en tsunami med hjälp av
en gas. Det är ju flykten från LA, är det inte det?
Nej, men MacGyver byggde sån här kitesurfing typ bräda som han slängde ihop lite snabbt.
Visste ni förresten att Emma Watson var tilltänkt ett tag för rollen som Yelena?
Okay.
Men det vart ju hon, Florence Pugh. Hon är grym,
hon är,
jag vill bara säga det.
Ja, jag hade svårt att se Emma Watson i den här
Det hade inte funkat.
Och jag tycker David Harbour är bra också.
Han är jättebra.
Han är ju väldigt... typ den lönnfete så här has-beenen som var en blek kopia av
jag får ju bilden av att han inte ens är en has-been. Han är never was. För att han ljuger ju ihop historier som aldrig har hänt, för att han fick det, men han fick ju aldrig göra något. Han fick ju aldrig sin
time to shine.
Han fick aldrig den här uppgörelsen mot Captain America. Han har bara suttit i Ryssland och blivit tjock, och sen slängde de honom i finkan.
Ja, efter andra världskriget så var det, nu jävlar ska Sovjet och USA kriga, så bara, men Cap ligger i is, vi kan inte göra något. Så han fick så här slåss mot massa B-capisar kanske. Ja.
Och sen fick han ju det här 3-års mission och i USA.
Ja, och där, bara,
där du undercover. Typ.
Precis. Det roliga när han sitter där och bryter arm, ni vet, på fängelset, så bryter han ju, alltså, jag vet inte om ni tänkte på när han slår sönder, den bara hänger, den här stora. Han kallar ju honom för Ursa. Och Ursa är ju björn på ryska. Och det finns ju en mutant björn som heter Ursa Major ifrån serietidningarna, som är med i samma typ ryska Sovjet Avengers som då,
det gjordes väl en motsvarighet, alltså superhjältefilm i Ryssland på de här hjältarna som väl tankade som fan typ på biografer i typ Ryssland.
Ja, men du pratar
om
trailer
för det. Där hette en utav, där var han en halvbjörn som sprang runt och slogs.
Jaha, okej. Okay. Nej, men nu pratar jag om den faktiska okay, det här alltså, är, ja. Vad heter han? Han heter ju, hon kallar ju honom för The Crimson Dynamo vid något tillfälle. Ja. Fast han heter ju inte det. Vad fan,
det var ett mycket roligare namn. Han borde ha hetat så.
Crimson Dynamo.
Han heter. Crimson Dynamo är ju också en rysk superperson som ju då är någon form av sovjetversion av Iron Man i rustning. Men det roliga är att Crimson Dynamo är ju då också förlagen till vad som var Ivan Vanko, alltså Mickey Rourkes karaktär i Iron Man 2. där ju Black Widow gjorde sitt första framträdande. Han är, alltså, han är en hybrid mellan Crimson Dynamo och Whiplash, kan man säga. Jag tyckte bara det var en kul grej att hon, till och med hans, liksom, hans spiondotter vet inte ens vad hans liksom, superhjältenamn är.
Han är liksom
forgettable.
Bara,
liksom.
Han,
it still fits! Ja. Han är lite rolig.
Tydligen
han är
så,
skön.
De sista delarna i filmen är ju inspelad sist. För då har han bantat ner sig.
För att han, Stranger Things.
Jag vet, skägget hade han för Stranger Things, men tydligen så gick han upp massa i vikt för att vara den här. Och sen spelade de in de sista scenerna, för då hade han bantat. Så det gjorde de senare.
När han skulle slåss i dräkten?
Nej, när han då är när han är agent själv i början av filmen. När de flyr, för där är han mycket smalare.
Just det, jag fattar. Ja, men fair enough.
Men det är ju ett timeskip där.
Ja, precis.
På vad det nu är.
Ja, precis. Och det är inspelat sist i filmen, för då har han hunnit bantat bort tydligen. Men jag kan, inte det först.
Jag kan i alla fall hålla med om att plotten är ju tramsig. Och skurken, alltså, vad heter han? Dracov är ju så här.
Men han
vet ju inte om han ska prata Tony Soprano jerseyska eller så här Guy Ritchie gangster brittiska eller dålig Peter ryska.
Det är ju någonting konstigt med om vi pratar bara brytningar över lag i den här filmen. För vi har Rachel Weisz och
David Harbour.
David Harbour, ja, tack. De pratar perfekt engelska i början av filmen när de är i USA. Och sen så när de åker till Kuba så börjar de bryta på ryska. Och det är bara
jag fattar
så här,
aldrig det där heller.
Det är då var jag så här, okej, men ska det här föreställa att de pratar ryska? Men nej, de bara helt plötsligt börjar bryta på ryska. Varför gör de det?
Men det är för att de släpper sin cover.
Men varför pratar de inte ryska då?
Men, ja, men alltså, varför pratar de inte ryska? Om du pratar engelska med en amerikan så, och sen börjar du prata engelska med mig, då börjar du inte prata this was really good. Nej,
men nördigt medlemmen Malin har ju faktiskt erkänt att när hon kommer upp till Söderhamn då bres söderhamnskan eller hälsingemålet på.
Men det är en helt annan sak. Om du är uppvuxen med en dialekt, så absolut, min mamma är göteborgska eller göteborgare, när hon pratar i telefon.
Alltså Niklas mamma, min mamma är inte det.
Nej, men våran mamma, när hon pratar i telefon med sin mamma eller sin syster eller bror, så kommer ju göteborgskan tillbaka. Absolut, men det är ju någonting som är liksom, här är de ju ryssar som pratar engelska, och så träffar de andra ryssar, då börjar man ju antingen ryska eller så fortsätter man prata.
Men det här är ju alltid problematiken så här, när typ när tyska nazister pratar tyskbryten engelska, varför skulle de göra det? Varför pratar de inte på tyska?
Alltså det blir lite löjligt.
Så här
Natasha
har det ju alltid varit i henchmen-kulturen.
Men jag menar, det är fine, men när, då är en filmen är, alltså, om filmen etablerar att de pratar så här, och så gör de det hela filmen igenom. Här byter de.
Ja,
det är det absolut som är det konstiga.
Ja,
det är det att bli så här, varför byter de? Det är nitpicking, alltså, men jag menar det är
The Americans, det handlar ju om två KGB-agenter som lever undercover i USA.
Mm.
De pratar perfekt amerikansk engelska. Mm. Deras barn vet inte att de är KGB-agenter.
Mm.
De pratar, alltså, även om det bara är mellan de två och de är ute på landet och så här, ingen i närheten. Aldrig ryska.
Nej.
Aldrig med brytning. De pratar ryska ett par gånger i hela serien.
Mm.
Men de pratar aldrig med brytning. Nej. Då har de liksom etablerat. Det är konstigt att de inte
fortsätter. Lär du dig prata ett språk, så tänker jag att då pratar man ju det språket på det sättet.
Men du gör en poäng av Natasha pratar ju amerikansk. Hon har blivit liksom... Hon har ju blivit swayed by the western agenda, eller vad det är han säger. Men det finns massa, ska vi nitpicka? Jag vet inte om ni tänkte på
det, alltså,
det här är intressant. Nej, men jag vet inte om ni tänkte på helikoptern när de träffas där och han kläcker ur sig så varför att de är så himla grumpy that time of month. Mm. Det skämtet är ju jättedåligt.
Mm.
Men det gjorde de ju tydligen en grej av. Det var någon manusförfattare som hade slängt in det och de bara, här kan vi inte ha.
Mm.
Både Scar Joe och vad heter hon, Florence och alla tyckte så här, och regissören bara, nej, det här funkar inte. Och då gjorde de ju en grej utav det och bara så här, jag har inte mens. För att de har slitit ut mina reproduktiva organ liksom. För det är de ju inne på redan i Age of Ultron.
Att
Natasha inte kan få barn. För att är du med i Red Room, då blir du fråntagen det.
Men det verkar vara så här, det är ju allmänt etablerat i spionthrillers generellt, när det är så här ryska agenter och de är kvinnor. Det är inte skitmånga filmer, det är just det.
Det känns som en trope.
Ja,
jag vet inte det är trope, men det känns som en trope.
Men det görs ju lite såna här liksom, intressanta, även om de är intressanta, men lite liksom paralleller med human trafficking-grejen och liksom,
alltså
prostitution och allting. Hela liksom introsekvensen med den här Nirvana-covern är ju väldigt så här, den är ju ganska dyster och mörk, och de här små tjejerna, flickor i liksom stora containrar liksom. Det är enda gången vi får se Draco, att han är en badass villain. Sen, men sen är det ju för sig, jag gillar i och för sig tanken att hela grejen med honom är att han tycker att han är så mäktig, men han är en jävla fegis som bara kan liksom ta han kan bara slåss. Han släpar till de här kvinnorna när de är mind controlled och inte kan slå tillbaka.
Precis, han måste kontrollera dem med kemikalier till slut, för att de inte, för att han inte ska möta något motstånd. Så han är ju typ den mest misogyna
fegisen. Och jag fick jag fick samma vibbar som av, vad heter han, Purple Man, alltså,
ja, jag vet,
heter han,
jag vet, David Tennant i Jessica Jones.
Exakt.
Ja, men det är ju samma typ av misogyna,
äcklig liksom, manipulatör.
De gör ju en ansats att det ska handla om systerskap och liksom vi, kvinnornas rätt till sin egen kropp och sin egen vilja. Så här på slutet så får ju de äntligen det, och de har aldrig haft det. Så det är ju,
och de tar
det
hand
jag
ändå, om
jag tycker ändå det blev väldigt bra och fint.
Apropå, alltså, den ultimata Bond-parallellen är att det är en Bond-tjej med i filmen. Mm. Det är ju hon, Taskmaster Olga, eller vad hon heter, alltså dottern. Heter ju
Olga Kurylenko.
Kurylenko, det är ju hon som är, vad heter dottern? Hon heter ju
Antonia.
Antonia, precis. Hon är ju med i Quantum, va?
Ja.
Dåligt koll på den senaste Bond-filmen.
Quantum of Solace, alltså den andra Craig-filmen. Den som gjordes under författarstrejken.
Men skurken är ju sjukt svag.
Ja, alltså,
hon är
ju
bara riktigt.
Men det är det svåra där. Så här, de kan inte ha någonting som är ett större globalt hot, för att så här, då skulle någon dyka upp och bara.
Men det var därför jag tänkte att det var så mycket intressantare,
den där flygande molnstationen.
Alltså det hade varit så mycket intressantare då om de egentligen sket i att ha honom. Alltså de kunde ha hittat honom efter halva filmen. Och då har han redan deployat ut alla de här Black Widow-människorna, och de är ute i världen och har massa missions, så de behöver egentligen bara åka runt och stoppa dem, alltså, och det har blivit lite mer en spionfilm där de alltså verkligen spionade och globetrottade. Alltså, nu kändes det som en så här, men vi har någon stor ond gubbe som är ond för att vara ond. Och det ska vara väldigt, en stor action-scen i slutet.
Det är en väldigt simpel plot, och så är det några action-pieces. Det är ju liksom, det är Budapest och det är lite biljakt. Snygg biljakt.
Ja, de är ju, jag älskar biljakt i motorcykel också. Så jävla nice. Det var bra.
Väldigt tydligt också att de har ju velat spendera så lite tid i Budapest som möjligt.
Ja, för de åker ner och kraschar i tunnelbanan.
Nej, men också, de sätter ju, de är på en motorcykel i 10 sekunder, sen stoppar de in dem i en bil som är uppenbart en studio och inte i Budapest på riktigt.
Och snygg
fight. Så jag tänker
också,
att så här, Scarlett Johansson och Florence Pugh har ju typ inte ens varit i Budapest för att spela in den här filmen. Det har varit ett second unit med ett stunt team som har spelat in lite actionscener, och sen har de gjort resten på green screen i en studio.
Men det är coola actionscener, så jag menar fighten mellan de två i början i lägenheten där i liksom i Natasha och Clints gamla lägenheter är väl Budapest. Liksom. Budapest.
Det är väldigt hur de bråkar.
Och sen blir det ju Bondbas, alltså typ fängelsescenen är ju, den är ju liksom over the top.
Den tyckte jag var jättekul också.
Det är cool.
Det är ju Brosnan Bond.
Ja,
men jag tyckte det var jävligt underhållande.
Jag gillade när de räddar.
Ja, det var jättebra Banter.
Hon sitter i helikoptern där och så börjar skjuta, och hon bara så, autopilot, och så bara raket. Och liksom att hon är lite så här, spottar sig i näven och bara för. Hon är liksom, jag gillar den här nya Yelena Black Widow. Hon är lite så här, hon är lite I don't fucking care. Hon är lite så
men jag tror att
you do the post.
Oh, this would be a cool, fucking cool way to die.
Ja, exakt. Men hon är så här, hon är skön. Jag älskar deras kemi liksom, hela familjen, den här dysfunktionella familjen.
Ja, jag gillar den middagen. Det kanske är en av de bästa scenerna, är ju den när de bara ska sitta där och prata och bara fast sträck på dig Natasha.
Men också så här hur jävla uppenbart uppfuckad han, alltså David Harbour, som så här, han är ju helt värdelös liksom. Han vill ju bara prata om sig själv hela tiden. Nej, det är det enda han vill.
Han
liksom
är uppfuckad. Morsan är också uppfuckad och bara okej, det är ditt fel att din dotter är en black, alltså blivit så här manipulerad av kemikalier. Men med det jag tänkte säga, det är också väldigt tråkigt att du har en sekundär karaktär som kommer in, stjäl showen, och Natasha som aldrig egentligen har fått, vem är hon? Vad är hennes personlighet? Det har gått 10 år. och nu kommer in någon annan och är redan liksom, hon är redan outshined.
Ja, ja, ja.
Det är jätte
ja, för det är, hon får ju ingen, alltså hon alltså, har ju ingen
den, hon är ju ganska, hon får ju göra mer här än vad hon har fått göra i någon annan film, och man får ju mer personlighet, eller hon kanske hade mest personlighet i Winter Soldier om man tänker efter.
Ja, dels där, och sen tänk också på scenen när alla är bortsnappade och hon och Steve har sitt samtal där. Det är någon macka och grejer när de är på Avengers headquarters under the snap.
Det är
tycker jag att hon,
när hon har liksom tagit över
och hon sitter där och liksom får rapporter utav Okoye att det är något konstigt som händer ute i vattnet. Namor är på gång här. Vad heter Captain Marvel hör av sig då och då och en talking raccoon liksom. Där tycker jag att där får ju Natasha mest liksom visa upp sig själv. Där är hon ju väldigt så alltså just att hon har blivit hennes familj. Det lyfter de ju lite här att liksom du har ju aldrig haft någon familj, men hon har en familj. Det är ju Avengers liksom.
Ja, men det är sånt. Jag blir bara
hon blir
jag
snuvad. Hon blir det snuvad och hon får ju äntligen en begravning. Lite grann.
Alltså jag tyckte samtidigt att den var väldigt sorglig. Jag grinade på flera ställen. För det är ju också så jävla sad att den här filmen kommer nu. De får ju en jättefin relation. Jag älskar de två tillsammans. Och end credit scenen var ju också skitdeppig.
Ja.
Du hade inte sett Falcon and the Winter Soldier.
Nej,
det hade inte jag heller. Jag såg den efter, för där dyker ju Elaine upp.
Precis. Det är inte helt ologiskt att hon är där.
Hon är från Falcon and the Winter Soldier.
Men grejen är att så som ni sett det, det var så det var tänkt. För grejen var att Black Widow-filmen skulle ju ha kommit tidigare. Covid sköt ju på den, så att tanken var att
hon är ju Elaine är ju en parentes i Falcon and the Winter Soldier. Jag trodde hon skulle vara med mer än vad hon är ju med extremt.
Men det, hon är ju bara, hon börjar ju bara etablera sig. Så tanken var ju att Valentina Allegra de Fontaine, eller vad hon heter, är ju en karaktär som är liksom, hon är typ Nick Furys ex och har varit både S.H.I.E.L.D. och Hydra i serietidningarna, tror jag. Hon håller ju på och bygger ett Dark Avengers
gäng,
eller Thunderbolts eller vad det nu är. Alltså ett liksom lite mera guns for hire, inte så ädla motiv, Avengers-team här. För att hon har ju då rekryterat nu Yelena, och hon liksom manipulerar ju, för det var ju inte Clints fel att Natasha dog. De slogs ju där ute på...
Fan, Clints fel.
Okay, fine.
Men ändå att han skulle tagit kulan istället.
Ja,
så att säga.
Absolut. Okay, det är fortfarande provocerande.
Ja, jo, men det
han
är
ju för fan en familj.
Skitsamma. Vadå? Så då är han
som
blir
mer
värd.
Hon hade ju två familjer.
Det visste vi ju inte då.
Nej, men nu vet vi det. Men i alla fall att så här, jag kanske spoilar nu, men hon samlar ju på sig ytterligare en karaktär ifrån Falcon and the Winter Soldier. Och sen är det ju också confirmed att Florence Pugh kommer att dyka upp i Hawkeye-serien. Mm-hmm. Det är också klart.
Så det känns ju som att det kommer vara så här,
you killed my sister. No, I didn't. Det var så här. Okej, fine.
My name is Diego Montoya. Prepare to die.
Jag tror att det här kommer också ha konsekvenser till det här som är på gång, som ska heta Secret War, som ju är också massa så här.
Men det är väl en rätt känd comic-serie?
Nej, förlåt, inte Secret War, Secret Invasion.
Okay.
Det har de redan börjat etablera i och med vilken
Scrolls.
Var det? Ja, precis.
Men Sword.
Det var ju i Spider-Man Far From Home.
Ja.
Den slutar ju med att Nick Fury inte var Nick Fury.
Nej, just det,
Fury
var en Skrull.
Ja. Han är Ben Mendelsons Skrull.
Vad fan, Nick Fury, han är hos Skrulls.
Han är på semester.
Han är på Tahiti.
Enda sättet med Coulson.
Sättet att ta semester för honom är att liksom lämna jorden. Då har man mycket ansvar ändå, det får man ändå säga.
Helt okej film, bra action, skönt banter, tramsig plott. Lite onödig. Vi hade inte behövt den.
Men det är ändå så här, den är onödig i tiden den kommer. Alltså så här, det blir.
Precis.
Alltså hade den kommit direkt efter Civil War, hade den så här, jag vet inte, då hade det känts tyngre. Nu känns det lite som en så här fillerfilm, för det är så här
mjuk start på Phase 4.
Ja, inte knappt inte ens det, utan det är bara så här.
Nej, precis. Men tar man den,
vad gör den här filmen? Alltså, problemet med att om man skulle ta den och placera den efter Civil War, då får man inte titta på post-credit-scenen förrän man har sett.
Nej, men det är så här, då kunde man haft en annan post-credit-scen och sen kunde den här post-credit-scenen kommit som en post-credit-scen.
Exakt.
Typ nu, och det hade varit jävligt coolt.
Ja.
Så här, oh shit, fan, just är hon tillbaka?
Exakt.
Hon jävlar, ja. Alltså, det hade varit ganska ballt.
Den här hade kunnat komma som post-credit-scen i Falcon and the Winter Soldier.
Mm. Ja, absolut.
Om den hade kommit nu, så hade man släppt Black Widow tidigare.
Ja, när, efter Civil War där, att den har varit inkörd där. För den nu blir den så här, okej.
Men jag, alltså, jag tar varenda MCU-film jag kan få. Så att ja, det har varit
lite,
till.
Det har varit lite svagt här nu ändå. Alltså med filmer.
Den senaste var ju Far From Home.
Ja, precis.
Det är ett jävla tag.
Och det är ju tekniskt sett inte liksom 100% Marvel heller.
Nej.
Eftersom Stålmannen, Spindelmannen är utlånad.
Ja, för vad fan är det? Det är 2019.
Ja, det är väl Endgame som är senast.
Nej, Far From Home
är senast. Precis, men innan det är det ju som är 100% Marvel är ju Endgame.
Ja, men precis.
Men det är ju corona.
Ja,
precis.
Och utfasning så att säga. Bra sätt i alla fall. Jag hoppas på att de fortsätter och om det nu blir liksom en fas 5 här sen.
Ja, väl Eternals already rubs me the wrong way.
Nej, är det så?
Ja, men den är ju gjord av en Oscar-vinnande regissör.
Det är inte det. Det är det här problemet med att vi, när de så här, de drar in massa supermäktiga superhjältar i den här världen och de har tydligen varit på jorden hela tiden.
Vi kanske får en superlogisk förklaring.
Jag tror att vi kommer få, vi kommer inte få en superlogisk förklaring.
Vi kommer få förklaring kommer vi få.
Ja, vi kommer få någon sån här,
jag vet inte exakt hur det är. Jag läst Neil Gaiman har gjort en miniserie på Eternals som handlar om att hela grejen är att de har ju funnits i flera millennier. De är ybermäktiga, men de har sen hamnat på jorden.
Det är typ människorna.
Ja, men typ de, eller nej, så här var det. Det var några andra, det var Celestials.
Okay.
Som skapade.
Men så har vi ju sett i Guardians of the Galaxy.
Ja, de ska, ja, det flyter det de. Omkring. Ja. Nowhere är ju ett gammalt celestial kranie. Där, Knowhere. Mm. De skapade tror jag Eternals, och de skapade också Deviants som ju är de stora skurkarna i kommande Eternals. Det kommer ni få se. Sen, ja, har vi ju också, sen har vi ju också det som Grandmaster och vad heter han, Del Toros karaktär, alltså The Collector är ju, de är inte Eternals, de är inte Celestials, de är något annat också, så här kosmiska gudar, mäktiga på något sätt. Jag kommer inte ihåg vad de är.
Ja, de nämner det.
Ja, det heter någonting. Nu, jag bara minns det inte just nu. Men i Neil Gaimans serie så är det att de liksom har lider av minnesförlust och har tappat minnet av olika anledningar. Tänk, det är inte jättebra jämförelse, men tänk den här Charlize Theron Will Smith-rullen. Fan heter den då, när de har superkrafter och är odödliga. Hallå?
Hancock.
Ja. Där är det ju också att de liksom har glömt bort vilka de en gång var. Uh-huh. Jag vet inte om det är sån liksom, så här, tiden har gått och de har liksom domestikerats, jag vet inte. Men
okay. De har fått,
och då har de liksom glömt bort sina krafter och att de börjar leva vanliga liv, inte vet jag. Det är därför de inte har medlat i nutida...
Elders of the universe.
Elders, ja, precis. Ja. Det, så här, det kommer säkert att ges, som du säger Niklas, det kommer ges en förklaring sen om den är bra, tillräckligt bra eller inte. I don't know. Men jag ser fram emot den filmen. För jag har fattat det som att hon har jobbat skitmycket med fotot i den, Chloe Zhao, och använt sig av naturligt ljus. Typ som, vad heter han? Revenant, vad heter det, regissören gjorde.
Ja, just det, det var just det var därför det tog så jävla lång tid att spela in.
Ja.
För att de hade så här en dag dagsljus.
Hon har inte belyst någonting med artificiellt. Nej, jag vet inte om det stämmer, men att den ska tydligen vara skitsnygg.
Mm. Det är den mest artsigaste superhjältefilmen vi får nu.
Intressant.
Ja, eller det är bra eller dåligt vet jag inte.
Det, jag fick inte den vibben på trailern. Nej. Men...
Jag var med så här, det är jävligt mycket människor nu. Det var lite den känslan jag fick bara. Behöver vi behöver vi ett gäng till här nu?
Ja, men jag är sugen på Shang-Chi också.
Ja, men det är det jag menar också. Så liksom det är
ganska många. Vi har klippt av så jävla många. Nej, och alla kommer tillbaka också. Eftersom att några av dem vi klippt av är tillbaka.
Men Iron Man, Captain America är ju,
och Black Widow.
Vi har ju kastat in liksom 10 nya nu typ.
Ja, plus
jag är pepp på The Marvels, den här Cap Marvel med både Theon.
Och hon från WandaVision.
Både Kamala Khan och Tiona Paris. Vad fan heter hennes karaktär? Hon heter ju
det är dottern till
Monica Rambeau. Och sen har vi ju vi har She-Hulk.
Ja, just det.
Ja, det
ska
menar.
Det bli en film?
Nej, tv-serie.
Vi har ju också,
den kommer bli meta.
Och Natalie Portman ska ju bli Thor.
Ja, precis.
Men precis, där lär det ju ha Lamentan något att göra med multiverse. Att hon blir liksom female Thor.
Ja, att hon lyfter hammaren istället för honom.
Kan hon vara det? Alltså, jag tror inte att den kommer att ha multiverse. Jag tror att det bara är att Jane Foster kommer att bli worthy på något sätt. Ja, men det tror jag. Eller jag ska inte säga något. Det är ju Taika. Och han har sagt att det här, han har sagt att jag fattar inte att jag har fått göra den här filmen. Om den här filmen. Att så här, den är så bananas.
Ja, men han har Guardians 3. Och han gick ju rätt bananas förra gången. Så han var så här, men jag tar väl igen ännu mer då? Eller
det här kommer bli så bra. Jag är så taggad på den.
Ja, jag också. Det är mycket att se fram emot, skulle jag vilja säga. Det är mycket att se fram emot. Sen har vi ju liksom, sen kommer ju så småningom så kommer Oscar Isaac ska vara Moon Knight och vad heter han, Blade ska ju spelas utav, inte Wesley Snipes utan utav, hjälp mig,
ja, han från Green Book,
ja, jag har bara glömt bort vad han heter nu.
Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter
som
nu.
Redan har varit Luke Cage skurk.
Mashallah Ali.
Mashallah Ali, ja, precis.
Åh, han är jättebra.
Vi har skitmycket på gång.
Men kommer det, vi se någon Avengers igen, tror du? Alltså någon Avengers-film?
Ja, det tror jag. Det kommer bli en ny
Young Avengers eller New Avengers. Vi får se.
Det kommer ju alltid vara en film när det...
Det blir en ensemble-film.
Ja, men exakt. Så. Och det kommer väl det heta Avengers på något sätt.
Ja, precis. Nick Fury samlar gänget igen. Ja. Det kommer ju vara ett litet jobb för honom nu att få ihop alla de här nya människorna.
Vilka och så, är ens Avengers att samla?
Ja,
liksom?
Precis. Men han kommer väl att integrera de här, alltså Shang-Chi och de här som kommer nu. Och sen ska de ju, förr eller senare, om en 5-6-7 filmer, störta då Kang.
Alltså han har ju satt av The Office nu, så Skrulls gör ju hans precis. grej.
Och från kanten kommer då Thunderbolts eller Dark Avengers, som hon Valentina Elaine Seinfeld Elaine håller på att rekrytera med budget cap och Black Widow 2.
Budget
cap. Ja, men precis, budget cap.
Du får se
Black
Widow budget cap.
US Agent.
Jag ska se det.
Han är bra, det är, fan, kolla på den. Det är Kurt Russells son som spelar rollen. Ja. Det ser man på hakan, tror mig.
Ja, okay. Skägget också tycker jag.
Och sen Fantastic Four för fan. Ja. Och alla jävla mutanter och Deadpool 3.
Och X-Men och...
Just har ni sett den? De har gjort, alltså Ryan Reynolds har ju tillsammans med Taika Waititi gjort en reaction-video på den här Free Guy.
Jag tittade inte på den.
Fast de gör det som Korg och Deadpool i en soffa eftersom Disney äger Fox. Och Fox har den här Free Guy.
Nej, vad kul.
Kolla på det. Briljant.
Hörrni, vill en säl? Nej, ingen säl på det här.
Nej.
Det
tycker jag tyckte den nog var bättre än vad ni tyckte.
Jag gillade den.
En av de starka solofilmerna.
Ja, är det här den sämsta Marvel-filmen jag sett? Absolut
nej.
Inte.
Nej,
är
det
den
bästa? Många dåliga. Nej. Men den hamnar någonstans i mitten, tror jag.
Den är väl precis ovanför Ant-Man.
Ja, den är över Ant-Man, tycker jag.
Ja.
Allt är över
Ant-Man. Men du
hatar ju Ant-Man. Det säger ingenting att den är bättre än den. Det är liksom lite minimalt mindre bias.
Bättre än Ant-Man, sämre än Black Panther.
Ja.
Man ska tänka solofilmen
liksom. Skalan här. Ja. Mm. Bra hörni,
nu räcker det.
Nu räcker det fan mig. Jag borde gått för 20 minuter sedan. Nu blir det inget roligare, så här blir det inte. Men vi är tillbaka flera gånger här under sommaren, så mycket kan vi säga.
Ja.
Bra då. Puss hej.